Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej innebandy Sverige, välkomna till det här avsnittet. Gästen den här gången heter Kalle Bending Sörling. Sverige ska spela VM i Schweiz och Kalle han är en av två målvakter som ska se till att Sverige försvarar sitt VM-guld från Finlands VM som spelades förra året. Kalle spelade hela sin uppväxttid i Gävle JIK, alltså laget som är nykomlingar i SSL den här säsongen. Han var ju där som ungdomsspelare. Sen gjorde han 3 säsonger i Visby i Allsvenskan och nu spelar han sin 5:e säsong i Kalmarsund. Och man får väl säga att han har fått sitt genombrott den här hösten nu när han har blivit uttagen i VM-truppen. Kalle beskrivs som noggrann, ödmjuk och professionell. Dessutom är han en av SSLs vigaste och smidigaste målvakter. Nu tänker jag att vi kickar igång det här avsnittet. Vi släpper in Kalle. Nu kör vi! Då hälsar jag Karl Bending Sörling välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänker att vi ska börja med och jag vill veta vad ska vi kalla dig? Du har ett namn som är Karl med C, men du kallas också för Kalle med K. Ja. Kan du reda ut här vad heter du?
Ja, men det är rörigt det där. Jag är ju döpt till Karl, men jag tror aldrig någon någonsin har sagt Karl till mig. Det har alltid varit Kalle bara. Så att, Kalle funkar jättebra. Jag skriver själv Kalle på alla sociala medier, på jobb och allting. Så att, Kalle med K funkar jättebra.
Ja, men varför blir det inte Kalle med C då?
Nej, jag tror att det är estetiskt bara. Att man är liten och man ska skriva saker då Kalle blir med K så och C blir cykel typ, den logiken följde väl jag när jag var jag vet inte 4-5 år så att den, jag håller fast för den än idag.
Ja. Men du har dubbelnamn, hur kommer det sig då?
Ja, pappa heter Sörling och mamma heter Bending. Så att jag fick ju Sörling lite senare i livet så att från början var det bara Bending men ja, jag har dubbelnamn nu, Bending Sörling föredrar jag så.
Och vad står det på ryggen?
Det står bara Bending faktiskt. Det var, jag tror att det var av estetiska skäl också. Det var ett namn som fick plats. Det sa Kalmarsund och det sa också Janne för svensk innebandy sa att du får välja ett namn så. Och på ryggen. Det får inte plats båda.
Nej. Du är ogift eller?
Ja. Men jag har sambo. Sambo och hund. Så. Ja. Men vi är inte gifta.
Nej. Och om ni gifter er, tar du in hennes efternamn också då? Eller?
Börja inte med den här debatten. Nej, det är ju tufft det där. Det skulle bli 3 namn. Och ämnet har väl kommit upp så. Men det brukar alltid sluta med lite dålig stämning så att vi skjuter det här problemet framför oss.
Ja, det är så. Ja. Född 1994. För mig är ju det den här sommaren. Har du hört att det var en väldigt varm sommar den sommaren?
Ja. Ja, det hör man ju hela tiden. Ja, absolut.
Och den här fotbollsturneringen då som var på sommaren och alla var glada och så.
Ja, precis. Ja, det har man hört.
Ja. Har du tittat på någonting på tv om det efteråt?
Ja, jag tror att det är svårt att komma undan. Det är väl ja, men varenda gång det är fotbolls-VM eller någonting så ja, men det spelas ju låtarna så, från det VM. Och sen så har man ju alltid de här återblickarna med Ravellis straffräddning. Så, här, så att det är svårt att komma undan just den biten.
Ja. Du är ju ganska okänd får man nog väl ändå säga i innebandyvärlden. Och det är ju lite elakt också att säga det. Du gör femte säsongen med Kalmarsund i SSL.
Ja.
Och är nybliven VM-deltagare i det kommande VM-et. Hur tänker du kring det? Är du okänd eller vad, är det jag som är dåligt påläst?
Nej, men det beror på vem man frågar. Alltså, allt är väl relativt så. Alla lag har väl någon fixstjärna. Jag tror att i Kalmarsund så finns det ju bara en. Det är ju som frihetsgudinnan i New York på något vis. Att man får stå i skuggan av Kim Nilsson. Så. Och med all rätt. Absolut. Men jag tror att det påverkar väl också hur mycket man syns. Och så där. Men jag tror väl att ja, som sagt, det beror på vem man frågar lite grann om man är okänd eller inte. Och jag har inget problem med att stå längst bak och inte synas på något sätt så, utan det får gärna vara Kim eller någon annan som tar det rampljuset så.
Ja, det är ju inte bara glitter och glamour för Kim Nilsson, tänker jag. Ni måste väl ändå se också vilket jobb han får lägga ner efter varje match, efter varje bortamatch, hemmamatch, att det är många som vill ta bilder och ja, vill ha en del av honom.
Så är det ju. Verkligen. Men jag tror också att det har med åren och ju mer framgång som det har blivit för Kalmarsund och för andra spelare i laget. Så det är ju alltid så här. Jag tar ju fler bilder idag än vad jag gjorde för 4 år sedan. Så att just om man ska prata bara kändisskap eller så det växer ju för alla i laget. Det har ju blivit ett större intresse i Kalmar, speciellt efter förra året med SM-final och så vidare. Så ja. Kim bär fortfarande fanan med all rätt. Så. Men det är ett litet eftersläpp. Så.
Ja. Pratade häromdagen med Niklas, en av två förbundskaptener. Mm. Och sa att jag skulle prata med dig. Och då, med lite glimt i ögat. Ja, men fråga Kalle om han sov bra natten innan VM-truppen presenterades.
Nej, faktiskt inte. Och det är lite olikt mig så. Jag brukar ganska lätt att koppla bort saker och ting. Så det, för mig brukar det vara nästa match. Så att ja, när vi hade mött Pix på, då var det ju ingen nästa match. Så vi mötte dem på lördagen, borta. Och VM-truppen presenteras på måndagen. Och du vet, så här, lördag kväll låg man och började fundera. Så, ja, vad är nästa steg nu? Jo, men det är ju ja, det är VM-truppen. Så. Så att då börjar man ju bli lite nervös eftersom man inte hade hört någonting. Så. Och sen söndag kväll var det ju precis samma visa fast ännu värre. Så att ja, måndag morgon var man ju faktiskt väldigt nervös.
Ja, och hur kändes det att få det här positiva beskedet? Jag har ju pratat med Jon tidigare om det här. Han har ju fått ett negativt besked när han har varit nära flera gånger, och till förra VM:et så fick han ju vara med. Men hur var det för dig då att få det här positiva beskedet?
Nej, men det var ju förlösande på något vis. Så man har ju jobbat väldigt länge egentligen, alltså många många år, så som alla andra också som är med i VM-truppen och som har varit nära VM-truppen. Man har lagt ner ett hästjobb under längre tid och offrat mycket för det. Och såna här saker och utnämningar och ja, medtagande, det gör ju, blir ett kvitto på något vis att man har gjort någonting bra och att man är på väg någonstans. Så, och speciellt de senaste åren här i Kalmarsund så ja, har man lagt ner mycket tid och jobb och liksom en stark vilja att bli bättre på något vis. Så att när man får ett sånt besked, det blir ju... Det blir stort så. Och det blir ännu större med det bagage man har med sig.
Ja, just det. Ska vi gå tillbaka och börja att du kan berätta lite om din innebandykarriär? Du började med innebandy någon gång i 6-7 års åldern eller när började du?
Ja, precis. Jag är från Gävle och där är hockey ja, stort. Det sväljer ju allt syre från alla andra sporter i princip. Så att hockeyn är enorm där med Brynäs och jag spelar ju hockey som alla andra i Gävle. Men jag spelar också fotboll och vi var väl några i min skolklass och i lagen så, som ville prova innebandy också. Så vi startade ett innebandylag med Gävle, GGIK och vi spelade egentligen bara för kul. Så. Och sen tyckte jag att det var mycket, mycket roligare med innebandy än med fotboll framförallt. Så att innebandyn hängde kvar och hockeyn hängde kvar, men till slut var det bara innebandy för mig.
Ja. Målvakt, varför blev det så?
Ja, jag har ju alltid tyckt att, men dels gillar jag ändå utmaningen med att du är på en utsatt position. Det är vinna eller förlora och det är väldigt mycket upp till dig. Du kan påverka väldigt, väldigt mycket. Så att vara hjälte eller syndabock är ju väldigt tydligt i en målvaktsposition. Så, och det gillar jag jättemycket. Och du får stå i centrum och det har jag inga problem med heller. Så att just den kombon har jag alltid tilltalat mig. Sen tycker jag från att jag var liten att det är skithäftigt med hockeymålvakter framförallt. Du vet, med plockräddningar och riktiga så här, tv-räddningar. Så att jag har alltid tyckt att det var mycket, mycket coolare än ett snyggt mål. Så att målvakt har alltid tilltalat mig. Och jag var en väldigt oteknisk mittback i fotboll. Och var inte speciellt talangfull i hockey heller. Där var jag väl back. Var lite för blyg för att säga till att jag ville vara målvakt. Så ja, innebandy där tog jag ändå chansen när vi var nybildade så och var målvakt. Så att, då blev det också innebandy som var roligast.
Mm. Ja, nej, men det finns ju någonting härligt med att vara målvakt. Jag gick på Frölundas hockeyskola och så kom de en dag och sa att vi skulle vara med i GP-pucken som är en jätteturnering i Västsverige. Och då skulle de ha en målvakt och då gjorde pappa tjänsten till mig och sa att Magnus kan stå. Jag ville vara ute och göra mål och så. Men jag blev målvakt i ishockey och stod där några år i Frölunda. Och det som jag tyckte, det var ju precis det här att man fick ju mycket press på sig och man var på något sätt sin egen i laget och det hängde mycket på en själv och det var väldigt kul.
Ja, jag håller med.
Hur har det varit din resa? Alltså, har du varit målvakt nästan hela tiden eller hela tiden på innebandyfronten?
Nej, som man gör i unga åldrar så får man alternera lite grann mellan utespelare och målvakt. Det kanske är många som vill prova att vara målvakt och så ju äldre man blir desto färre brukar det vara som vill vara målvakt. Men så jag var ju back och målvakt i början så. Och jag tyckte att det var roligt att göra mål, men det var mycket roligare att stå i mål så. Så att ju äldre jag blev desto färre var det som ville vara målvakter, men ju mer tyckte jag om att vara målvakt, så att det blev ganska naturligt egentligen. Jag var inte speciellt bra som back heller, så att det var lika bra att ha med kassa.
Ja, Thomas Ravelle som du nämnde precis här i början, han hade ju en tvillingbrorsa som var med hela vägen. Han fick kanske inte lika mycket uppmärksamhet som honom själv då, men han sa ju också det att han var för dålig som utespelare. Och ibland så är det ju många duktiga utespelare som blir målvakt och är briljanta, men det går ju också att bli en fantastisk målvakt trots att man inte är bäst ute då.
Ja, absolut. Absolut.
Mm. Vad, med tanke på din ålder och din karriär och att du har stått länge, så när ungefär börjar du få en seriös målvaktsfokusering på... När blev det allvar kände du under din karriär? Alltså när var det När förstod du att det här ska jag syssla med?
Ja, tuff fråga. Så vi, alltså dels så som de flesta grabbar är i ung ålder, så vill man ju prova någonting och så förväntar man sig att man ska kunna det direkt. Och så när man inte kan det så blir man frustrerad och så vill man bara bli, man vill kunna saker. Jag tror att det är lite grabbigt så. Att man bara förväntar sig att vara bra på någonting första gången. Men ja, så det gjorde ju att man ville bli bättre och bättre. Så att jag har väl alltid försökt att bli bättre så. Sen hade vi i Gävle någonting som vi kallar för akademin. Man fick söka och så träna mer egentligen. Det var lite mer seriöst upplägg så. Så att där någonstans började väl det. Sen var jag ju, när jag var 16 så fick jag ju göra debut i Gävles A-lag i Allsvenskan. Och ja, där någonstans började man väl ändå pussla ihop att ja, lägger jag ner mycket tid och energi på det här så kan jag nog bli ganska bra på det.
Och du tar ju ett aktivt val sen att du hamnar ju på Gotland och Visby.
Ja, precis.
Hur gammal är du då när du flyttar dit?
Jag är nog runt 20 där någonstans. Ja.
Mm. Vad var det som lockade med Visby?
Ja, men många saker, framförallt privat tror jag. Innebandymässigt så jag spelade 4 år i Gävles A-lag i Allsvenskan. De gick upp i SSL. De hade en målvakt som heter Steinek som kom från Sirius. Då har jag gått från att vara första målvakt i 3 år till att sitta på bänken. Och såg liksom inga utsikter till att kunna konkurrera om speltid bakom Steinek. Han var ju, alltså han var superbra det året vi gick upp i Allsvenskan, eller i SSL. Så att, ja, jag insåg mina begränsningar och tänkte att jag behöver ha speltid. Och jag behöver ha det i en nivå som jag behärskar. Så innebandymässigt så var det ju egentligen perfekt att gå till Visby. De var nykomlingar i Allsvenskan till den säsongen jag kom. Och det fanns behov av en målvakt där helt enkelt. Så. Men sen privat också, du vet, man är ju i den åldern så man behöver göra någonting eget. Man behöver röra på sig. Man behöver hitta någonting i livet efter gymnasiet som man tycker är kul. Så jag kände väl att jag hade stått och stampat lite grann. Civilt och privat. Så att jag behövde flytta på mig. Och, ja, möjligheten kom att flytta till Visby. Så jag tänkte att jag har ingenting att förlora på det. Om man inte trivs där så kan man alltid flytta hem.
Ja, det låter ju kanon. Jag tänker på grabben som inte vågade säga att han ville stå i mål i hockey där. Men det här vågade du. Hur kom det sig?
Ja, men det hände mycket på de där 16 åren eller vad det var. Så att, nej, men det, jag tror att det kommer till en punkt då man bara känner i hela kroppen att jag behöver röra på mig. Så, och den punkten var jag på, alltså civilt. Och, ja, man behöver hitta någonting eget i livet. Så att för min del, det var egentligen, ja, men som för alla, vad gör man efter gymnasiet? Vad gör jag när jag tar studenten? Och så har man gått med de tankarna i ett år och så ser man kompisar flytta till Stockholm eller åker utomlands och gör sin grej. Så att jag tror att kombinationen av att inte få spela i Gävle och att dessutom känna att att det måste hända någonting. Det gjorde att valet var egentligen väldigt enkelt.
Ja, det är härligt att höra. Samtidigt så tänker jag att Visby är ju en klubb som är vana att det kommer nya spelare. Så de kanske också är välkomnande och har ett, kanske inte ett program, men det är inte första gången de har värvat en spelare från fastlandet. Och dessutom är det ju ändå ett ganska bra buss på innebandy där. Det är många som går och tittar på matcherna och det finns ju ett intresse också i porten.
Ja, absolut.
Eller på hela ön. Ja, på hela ön då.
Ja. Fantastisk innebandypublik där. Så att, nej, det var en bra tid. Det var det.
Och sen då så bytte du ö, eller nej, det kan man inte säga. Kalmarsund är ju, det är ju fastlandet.
Ja.
Så, men varför blev det Kalmarsund?
Ja, men jag var 3 år i Visby och vi hade som mål att gå upp till SSL alla de 3 åren jag var där och misslyckades varje år egentligen. Och jag kände väl att nu har jag spelat i Allsvenskan här i 7 år. Så att nu måste jag ju ta steget någonstans. Och mitt mål var hela tiden att ta det steget med Visby IBK. Och få spela SSL men också få spela speltid. Så. Och sen när det inte blev så efter 3 år i IBK och mitt kontrakt var utgående, då stod det egentligen mellan Kalmarsund som var nykomlingen eller Storvreta. Och det lockade ju extremt mycket med, alltså SSL skulle det bli alldeles oavsett. Så det var egentligen bara att välja mellan de två lagen och båda två har ju olika saker som lockar egentligen. Så jag var på spelarbesök på båda de ställena och vi började med Kalmar och när jag kom hit så var jag ju, alltså välkomnandet här var fantastiskt och var ju runt i 2 dagar och blev välkomnande av både Per Wiberg som tidigare var på Gotland, så han kände mig sedan tidigare, men också av några från styrelsen och några grabbar i laget. Och alltså känslan när vi var här var ju liksom, wow, de här behöver mig, de vill ha mig, kom hit. Så. Och sen veckan efter åkte vi till Storvreta och då hade de precis vunnit SM-guld i finalen. Och där var ju mer känslan så här att ja, men ja, du är välkommen. Typ. Så att det var väldiga kontraster. Så från början var jag rätt inställd på att det skulle bli Storvreta. Och sen efter spelarbesöken, då började jag vackla lite grann. Tänkte att Uppsala är ju närmare hem. De är regerande mästare. Alltså det fanns mycket som talade för just Storvreta. Så. Men jag visste ju också att Klintsten är ju där och han har många år kvar innan han kommer lägga av, tänkte jag. Och där har jag nog ingen chans att få speltid förrän han lägger av egentligen. Så att, ja. Det var tufft där. Jag våndades många kvällar och över det beslutet. Sen ringde jag upp Mikael Rasi som var ansvarig då i Storvreta. Och så sa jag att vi kör på det här. Jag skriver på för er. Och han blev jätteglad. Så. Och så sa han, ja, vad fan vad bra. Jag skickar över papperna. Så. Och så ringde jag Adam Kallenberg här i Kalmar. Och så berättade jag att jag bestämt mig för att flytta till Uppsala och spela för Storvreta. Och ja. Kallenberg sa väl bara några välvalda ord att ja, jäkligt tråkigt. Jag tror att den rollen du hade fått här hade vuxit mycket av. Så, både som människa men också som spelare. Men jag förstår ditt beslut och Storvreta är ju Storvreta är Storvreta. Så. Och sen la jag på och så kände jag att det här gick alldeles snabbt. Det här blev fel. Så att jag ringde min pappa och han har svar på allt, känns det som, jämt. Och då sa han bara att du följ din magkänsla. Om du känner att det här blev fel, då blev det nog fel också. Så man kan alltid ångra sig. Så jag ringde upp Rasi igen. Och sen berättade att jag hade ångrat mig. Att jag behövde några dagar till på mig att fundera i alla fall. Så att han förstod väl vad det skulle leda någonstans. Så 2 dagar senare, då skrev jag på för Kalmarsund.
Ja, det är spännande att höra. Men Kalmarsund var ju inne på en spännande resa. Det var väl kanske det också de sålde in. Att du kunde få med på en utvecklingsresa.
Ja, alltså de var ju... Vi var ju ingen vanlig nykomling om man säger så. Alltså värvar man Kim Nilsson och så har man Marcus Johansson och Simon Nilsson. Man har många bra spelare. Egentligen på samma sätt så som typ Gävle har idag. Men man har också en förening med struktur bakom. Alltså det finns många saker som talade för. Och så att gå till Kalmarsund var egentligen... Det var ingen stor chansning. Så. Men där och då så... Ja, man vet ju aldrig hur det kommer bli så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, precis. Kalmarsund som förening har gjort en häftig resa. För några år sedan så var SSL en dröm långt bort i horisonten. Nu spelar både herr- och damlaget i högsta serien. Herrlaget har spelat SM-final, varit snubblande nära att vinna. Och på marknadssidan så är man just nu världsledande i innebandyvärlden. Så att det är mycket positivt i stan och i klubben.
Ja, men det får man säga. Det är ju kontrasten. När jag spelade i Visby så sista omgången så mötte vi Kalmar. Då hade vi kunnat slagit ut Kalmarsund ur allsvenskan. Och säsongen efter så skulle Kim flytta hem och spela för Kalmarsund. Men bara om de spelar i allsvenskan, inte division 1. Så just den matchen möttes vi. Jag spelade inte den matchen för Visby. Då jag satt på bänken. Men då hade vi kunnat skicka ur Kalmarsund och allsvenskan. Och hela den här resan hade inte ens... hade inte blivit möjlig. Så att det är små marginaler och det är superresa som föreningen har gjort. Som jag faktiskt bara tror att man är bara i startblocket av det.
Så vad du säger är, hade du stått den här matchen och gjort din livsmatch här så hade dagens 2022 varit lite annorlunda, eller?
Ja, kanske. Ödet hade väl sitt lilla finger med i spelare kanske.
Ja, exakt. Hur är det att spela i Kalmarsund?
Vi har bra förutsättningar. Jag tror att om man bara ser till sitt egna och försöker jämföra med andra lag så ser man ju bara andra lag utifrån. Så. Men jag skulle gissa på att det är väl en 3-4 föreningar med samma förutsättningar som vi har här. Så det, med det menar jag att vi har en jättefin hall som vi tränar i. Vi kan komma och träna när vi vill egentligen. På dagtid eller hela vägen fram till vår träningstid som brukar vara 3:30 på dagarna. Så har vi tillgång till en fantastisk hall. Och vi har jättebra materialer i Henrik Milton som löser egentligen alla ens problem med material och så vidare. Så att förutsättningarna finns ju att verkligen utvecklas här. Så har man drivet så finns resten här.
Ja. Är man en ung innebandyspelare så undrar man ju alltid hur mycket tjänar man som innebandyspelare? Kan man tjäna pengar? Men hur ser din situation ut? Du jobbar som rådgivare på Länsförsäkringar.
Ja, precis.
Jobbar du 100% eller hur mycket jobbar du?
Nej, jag jobbar 80%. Så Länsförsäkringar är en av våra huvudsponsorer för Kalmarsund. Så. Och de har ju väldigt god förståelse för att man är borta mycket. Så på pappret jobbar jag 80% ungefär.
På pappret, bra.
Ja. Ja. Det blir lite mindre i praktiken. Så kan man säga.
Ja, det låter bra. Och sen så har du en ersättning då från klubben också då?
Ja, precis. Så att rent skattemässigt så kan man säga att man har två anställningar. Så,
så 1+1 blir ganska okej då? Eller?
Ja, det får man ändå säga. Så det är dumt att klaga.
Nej, precis. Ja, men det är ändå någonting som väldigt många undrar över hur det är att vara elitspelare och samtidigt jobba. Då. Haft diskussioner med förbundskaptenerna just om hur de ser på det och att de nästan kräver att ni som är på landslagsnivå inte jobbar heltid.
Nej, men det går inte. Man får inte ihop det alls. Så med den träning man ska lägga ner och den återhämtning man behöver och ja, det mentala fokus. Man glömmer ofta bort, i alla fall när man kollar på träningsupplägg, att ja, kroppen behöver återhämta sig, men huvudet behöver också återhämta sig. Så det funkar inte att jobba 100% alls. Och jag vet också, precis som du säger, att det är många som frågar. Det är typ den vanligaste frågan jag får. Hur mycket tjänar man? Så, ja. Det är ju, man behöver ofta jobba också. Man kan nog leva på det om man är väldigt ekonomisk. Så. Men jobba tycker jag ändå att man ska göra. För att leva ett någorlunda drägligt liv. Men också ha en sysselsättning på dagarna. Så.
Ja, och det går ju inte att pausa den civila karriären kanske allt för länge heller, eller?
Nej, det är ju inte som i hockey om du spelar i NHL. Så då är du ju klar för livet sen. Det är ju långt ifrån så innebandy. Jag vet att vi har på några läger i somras på Gotland på Goalie Camp. Då var det ju många barn som frågade hur mycket man tjänar. Och någon hade hört att någon i Falun tjänar 100 000 i månaden. Och så här. Och man är ju långt ifrån de subborna. Så är det.
Ja, det är så.
Ja, absolut. Ja. Tyvärr.
Ja, men du håller väl inte på med det här för pengarnas skull, eller?
Nej, då hade jag valt hockeyn istället. Så är det. Det är helt fel idrott om man bara ute efter pengar.
Omdömet om dig, det är noggrann, ödmjuk. Stämmer det, eller?
Ja, jag är väldigt noggrann i allt jag gör i alla fall. Det får jag ändå säga. Så jag tror att det är en bra egenskap om man... Som för en själv, så jag var inte den största talangen. Jag var inte med i U19, blev inte uttagen till RIG eller så. Så att jag har ju aldrig varit någon vidare talang med boll och klubba eller i målet. Så jag är nog mer en arbetsprodukt, eller man ska säga. Så att då krävs det nog lite noggrannhet om man inte har andra.
VIG är det också.
Det är den näst mest frekventa frågan. Hur blir man vig?
Ja, hur blir man vig?
Ja, precis. Ja, man stretchar väldigt mycket. Det gör man.
Det finns ju tråkiga saker i livet. Om man skulle göra en lista, så stretching kommer ju ganska högt upp. I alla fall om du håller på med idrott. Men
ja.
Du älskar det, eller?
Nej, det är ett nödvändigt ont är det väl. Jag skulle vilja säga att det, men när man var typ 10 år, så var man väldigt mjuk naturligt så. Och jag har alltid tyckt att det var coolt, som sagt, med så TV-räddningar. Man ser i hockey, de går ner i split och plockar pucken så. Så att det har jag gjort hemma på köksgolvet sedan jag var 4 år. Så här, suttit och, i split och försökt plocka puckarna. Men ja, ju äldre man blir, desto stelare blir man tyvärr. Så att med åldern så har det krävts att man stretchar för att hålla i det där. Och det är ju inte kul och inte skönt heller för den delen. Men ja, det behövs.
Ja, om man går in, nu är inte jag tycker ju att det är jättesvårt att vara innebandymålvakt. Jag har ju testat själv någon gång som man själv har stått i mål i ishockey då. Så, men ja. Jag tycker det är så himla onaturligt. Att det är inte onaturligt att vara målvakt och sitta på knäna, inte det jag menar, men det behövs mycket träning för att det ska bli bra. Och då ska jag försöka komma med en fråga här. Vilka bitar har du jobbat bort under resans gång, alltså felaktigheter i ditt målvaktsspel, och vad har du fokuserat på för att bli bättre?
Jag har alltid varit, som sagt, ett fan av fina räddningar och liksom den biten. Så att jag har ju alltid spelat väldigt med mycket rörelse och försökt vara ganska spektakulär, så atletisk. Så på senare år, när man försöker bli bättre, då är det ofta att vara jämnare prestationer. De höga topparna har alltid funnits, men det har varit väldigt djupa dalar också tidigare. Och de dalarna får man bort genom att spela lite tajtare och lite lugnare och försöka att få till det här att sitta i vägen också lite grann och inte bara rädda varje boll. Så att jag tror att på senare år, ju äldre jag blivit, så har ju det varit en nyckel att försöka vara lite tajtare.
Ja, för närkampsspelet är ju en av dina styrkor. Kan du förklara vad menas med det för någon som kanske inte riktigt förstår närkampsspel? Vad då målvakter ska ju rädda bollen?
Ja, jag hörde att Brolle sa det, närkampsspel. Och jag funderade också om det var man börjar på någon kampsport eller så. Men jag tror att han menar närspelet så. Och det är ju ofta bollar som är nära mål. Så avslut eller sidledsförflyttningar eller någon som kommer fri till exempel och försöker runda en. Och då krävs det att man är explosiv och stark och vig till exempel. Och rörlig framför allt. Just den biten har jag alltid haft och alltid tyckt var rolig. Så att det är ju en av mina styrkor. Så. Och det har jag ju haft naturligt, så det har jag inte behövt träna så mycket på. Utan det jag menar som jag inte har varit så bra på tidigare, det är ju skott lite längre ifrån till exempel. Så det har jag ju tränat mycket på lite äldre dagar. Så. Att försöka sitta rätt. Så att man kan rädda bollarna. Så.
Ja, precis. För gör du en tv-räddning i första läget så spelar det ingen roll om du inte sitter rätt.
Nej, precis. Precis.
Mm. Tv-räddning är ju alltid kul att göra när man hör publiken. Oh, han tog den.
Ja, precis. ja, men det är det som ger adrenalin och som gör att det är roligt på något vis. Så.
Mm. Nej, men det är ganska kul när man sätter sig in i målvaktstänket här. Och som hockeymålvakt så är det ju ganska gött om den hamnar i plocken. Och så drar man upp handen mot krysset och han tog den i krysset.
Man säljer in den lite grann.
Ja, man säljer in den lite. Det är inte så ofta ni har möjlighet att greppa en boll i krysset, eller?
Nej, det är lite svårare än i hockey. Man har ju större skydd och lite bättre förutsättningar att kunna limma en puck så än vad man har i innebandy, kanske. Men det gör ju också att tv-räddningar i innebandy kan se lite annorlunda ut. Man är ju lite smidigare om inte annat. Kollar man på SHL som jag gör mycket, jag följer ju mitt älskade Brynäs slaviskt. Men man ser ju också att det ser inte helt lätt ut att röra sig i de här stora skydden som de har. Så att jag tror att en tv-räddning i hockey och innebandy kan se lite olika ut.
Ja. Det är ju jobbigt som utespelare, jag spelar själv fortfarande, om man får iväg ett skott och målvakten limmar det. Så min fråga är, känns det lite gott ibland när man limmar skott? Visar man på något sätt någon form av pondus eller hur tänker du?
Ja, på träningar, det händer ju inte så ofta på match som sagt att man gör det, speciellt inte om det är hårda avslut, men på träningar och på uppvärmningsövningar och allting så är det alltid målet att försöka greppa bollarna, få bli lite varm och så. Och lyckas man med det så låter man ju medspelarna höra det på träning, absolut. Det är man inte sen på.
Nej, och har du själv skjutit och du limmar den så vet du spelaren om det också. Det blir en extra kamp i matchen här, eller på träningen.
Ja, det är det. Så är det absolut. Det brukar jag vara i matchuppvärmningar också när man har skott från mitten till exempel. Så det var nog nu hemma matchen inför Gävle tror jag var då. Koffe Dahl i vårt lag, han sköt två skott i rad från mitten, två slagskott som är limma i rad. Så det lät jag han höra i omklädningsrummet sen. Ska du verkligen sätta på dig matchtröjan eller ska du åka hem?
Ja.
Kanske dags nu.
Ja, men det är härligt. Jo, men det här tugget, det behövs också.
Ja, det behöver man. Det är men trigga igång sig själv och jag tror också att det triggar ju medspelarna också.
Ja. Jo, absolut. Det är också, det är härligt när det drabbar någon annan, för då vet man också att våra målvakt, han är het idag, han kommer göra det, så att det brukar vara dubbelt. Du, nummer 72 spelar du med, varför gör du det?
Jag hade någon favorit i Färjestad, Sino Wallenheimo, som hade 72. Han gjorde också många spektakulära räddningar, så Jag var ju, vad var jag, kanske 4-5 år, något sånt där. Så att han blev en favorit ganska snabbt så. Och han hade ju, han var ju inblandad i många highlights-klipp, men jag tror att han blev mest känd för att han hade sågat lite grann på sin hockeyklubba. Så att det skulle bli smalare i handen så. Så gick klubban av i någon final så. Så jag tror att det är det han är ihågkommen för. Men för mig så är han alltid 72. Så.
Ja, men det... Jag hade en fråga här som jag försökte få svar på precis innan vi spelade in här. Vad gör du för speciellt med din utrustning? Du, alla gör ju någonting. Vad gör du speciellt?
Jag har inte så mycket sånt för mig så, utan jag spelar med det jag tycker är skönt. Vi är ju sponsrade av Junok och jag tycker att Junok är jätteskönt, så ja, jag har Junok kläder på mig och sen har jag egentligen dubbla ilägg i knäna för att jag har knäproblem som de flesta andra målvakter har. Så att ju äldre man har blivit och ju tyngre man har blivit framförallt, desto mer värdering behövs. Så att man är inte fjäderlätt längre. Så då har det blivit dubbla knäskydd för min del. Men utöver det så är det inte så mycket speciellt med min utrustning. Så.
Nej, och så är det trippel XL då på alla kläder eller?
Ja, men den är given. Den är, det finns ju någon slags logik i det att du ska rädda så många skott som möjligt. Ja, det är grundtanken med vår målvakt. Ja, hur gör man det? Jo, man är i vägen för bollen så mycket som möjligt. Och hur kan jag vara i vägen för bollen på bästa sätt? Jo, jag försöker vara så stor som möjligt. Och då vill man gärna ha kläder som hjälper en. Så hade det funnits 6XL så hade jag haft det på mig.
Ja, det var ju en trend. Det kanske är 15 år sedan. Det är svårt att säga exakt hur man var tillbaka i tiden. Men då var det ju en del som stod i t-shirt. Det var lite grejen.
Ja, det gjorde jag också faktiskt när jag var tills jag blev 15-16 när jag kom upp i A-laget. Då stod jag med t-shirt och utan någon magplatta eller så. Men sen kom man upp i A-laget och då fick man ju känna, ja du vet, när man är 15, man skjuter inte så hårt längre i kontrast till att komma upp till ett A-lag. Och då kände jag att ja, men magplatta behöver jag nog ha. Och sen märkte jag också att fan, det blir lite mål som jag kanske hade kunnat tagit som hade fastnat i någon tröja så. Så att, ja, jag har gått ifrån den trenden med all rätt skulle jag säga.
Ja, men vad var det du ville med att stå i t-shirt då? Vill du, det var ju ändå någonting du ville med det.
Ja, men det fanns väl någon slags att det var coolt från början. Så, sen var det ganska varmt också. När man är van med att stå i t-shirt och sätta på sig en långärmad, då blir det väldigt, väldigt varmt. Så här i efterhand så finns det ju, det finns inget gott i att stå i t-shirt som liksom väger över det positiva och ha stora kläder på sig.
Nej, exakt. Nej, men det, ja, men det är ändå lite intressant. Men vi ska inte gå in i den här debatten om det skulle vara att man fick, att det fanns någon regelverk som förklarade på vilka kläder man får ha och inte ha. I ishockey finns det ju mått på benskydd.
Ja,
då.
Precis.
Men jag tänker det som är en stor skillnad för målvakterna jämfört med tidigare, det är ju också den här regeln som finns exempelvis vid straffar nu. Där man egentligen som spelare får göra vad man vill med bollen och klubban. Hur tänker du kring exempelvis Zorro-situationen?
Ja, men alltså, så länge regeln är skriven som den är så förstår jag att man nyttjar den. Så. Jag kan ju tycka att skulle vi få straff i en VM-final och det är avgörande straffen, då hade jag ju vilja haft någon som sorrar in den. Så att jag förstår ju att man nyttjar att regeln är skriven så som den är. Sen tycker jag väl att själva regeln i sig kanske inte är så smart skriven. Jag förstår att de bytte för att de tyckte att det var lite luddigt med att man inte får dra bak den. Det var svårbedömt och så vidare. Så. Men jag tycker ändå att det är en bättre regel att ha den gamla regeln att man inte får dra bak bollen än att ha det som det är idag. Med det sagt så egentligen så Zorro är mitt enda problem. Så jag tycker inte att utespelarna kanske nyttjar att dra bak den så mycket som man skulle kanske kunna göra. Men när man Zorrar då blir det väldigt, väldigt tydligt att ja, det här blir, ja, det blir lite orättvisa förutsättningar.
Mm. Precis. Jag känner ju också att den gamla regeln är kanske tydligare ändå.
Ja, och jag tror det.
För mig sitter det i ryggmärgen också. Jag tycker det är mer fair på något sätt att bollen bör röra sig framåt. Och så är det man får ha koll på då. För att, ja... Är det någon annan situation som du känner kring innebandy och målvaktsspelet som är någonting som inte stör dig men som du tänker på?
Ja, men jag har mycket åsikter om det mesta egentligen om innebandy. Det finns många vägar framåt tror jag. Så.
Ja, berätta.
Ja, men just om man tar målvaktsdelen specifikt så... Om man jämför med hockey, för hockey känns det som att du har ganska bra koll på om du själv har varit målvakt. Så i hockey så har du ett eget ansvar om du åker på kasse till exempel så får du inte åka in i målvakten. Det blir utvisning och du har ett eget ansvar för att undvika kollision så, i lilla målområdet. I innebandy så finns ju inte den regeln skriven så. Du får inte springa på en målvakt men om du till exempel springer mot mål och så blir det en kontakt så är det väldigt lätt att bara fortsätta rakt in i målvakten så. Och jag tycker att det måste finnas någon slags regel för att det ska finnas en intention i alla fall att undvika kollision i lilla målområdet. Och det gör det inte idag och gör det så döms det definitivt inte på det. Det egentligen varje match vi har spelat i år så är det ju alltid någon som springer mot mål och som vill göra mål och sen så får man en liten knuff så, och så är det väldigt lätt att bara lägga sig över den eller springa rakt över den. Så att jag tycker att just den biten är väldigt konstig och väldigt hög skaderisk. Framförallt hjärnskakningar tänker jag om man får ett knä på fel ställe. Det handlar om att skydda spelare och i det här fallet skydda målvakter. Och jag tycker att just den biten är extremt märklig att man inte har gjort det mycket, mycket bättre helt enkelt.
Mm. Så vad föreslår du att man gör?
Springer man mot mål, oavsett om man får en tackling eller vad man än gör, det måste finnas en tydlig intention att undvika kollision. Så. Och finns inte intentionen, då ska man få utvisning. Och på samma vis som man får utvisning om du springer på en spelare som inte är bollförande så får du utvisning. Men får du en liten knuff och fortsätter springa så spelar det egentligen ingen roll om målvakten har räddat eller inte. Du kan egentligen fortsätta rakt över. Och det finns många spelare som är smarta i det och som söker upp kontakt och lägger sig. Så att jag tycker att just den regeln borde man se över.
Mm. Vad är det övrigt du funderar på inom innebandy?
Ja, men den klassiska, antingen att man får hoppa eller nicka. Någon av dem borde man kunna tillåta. Hopp kan jag tycka själv i alla fall. Ser inte varför man inte skulle få hoppa. Så. Klubba mellan bena, alltså att du inte får ta en boll om någon står i ett sarghörn till exempel. Det är ganska lätt att skydda bollen i ett sarghörn om du inte får ta klubban mellan fötterna så och hämta bollen. Självklart får du inte trippa någon, så, men man skulle kunna ta bort den regeln och göra det lite lättare att ta bollen i ett sarghörn och bli av med lite mer av det tillknäppta spelet. Så.
Ja, men intressant. Skulle du tycka att det är okej att man får kasta bollen över hela plan?
Nej, men jag tycker ändå att det är en bra regel på något vis. Alltså, skulle man få kasta den över hela plan så skulle ju... Alltså, jag skulle kunna kasta den till andra kortsargen. Så jag tror att det skulle uppmuntra till lite mer fiskande spel, eller vad man ska säga. Att just studsen gör ganska mycket och det är ändå tillräckligt lätt att kasta ut det långt med en studs. Så att jag tycker inte att den regeln behöver man väl kanske inte se över. Det är väl i så fall att man skulle kunna få göra mål som målvakt. Det hade väl jag tyckt var jättekul. Det är ganska svårt att kasta på en motståndare och in i målet.
Ja, precis. Så att du, exakt, jag har ju precis blivit domare här och igen efter massa år. Men man får, ja, du får alltså inte kasta in den här.
Nej, jag får inte kasta den rakt in. Men jag får ju kasta den, ja, i golvet innan mitt plan och sen får den ta på en motståndare och in. Då förstår jag att jag får målet. Men risken finns ju att det bedöms som självmål också. Och det är ju en till sån här regel man är konfunderad över hur man kan ha självmål i innebandy. Det är ändå någon som var sist på den i motståndarlaget.
Ja, jag håller faktiskt med. Jag såg faktiskt en match när Martin Östholm inte fick ett mål. Han leder ju poängligan just nu ändå, men där domarna bestämde att det skulle vara självmål. Och, ja, det kan man ha åsikter om, men vi har ju faktiskt, vi har ju faktiskt, apropå det här med att målvakter gör mål, vi har ju faktiskt sett en ökning av det i handbollen, har vi ju börjat se det nu när de plockar målvakterna i spelet. Och vi har ju även sett det i NHL, ser man det
lite
då och då. Och nu när du säger det så öppnar det faktiskt upp att jäklar vad fräckt.
Ja, för det blir hot på ett helt annat sätt.
Ja, men jag tänker också då när målvakten tas ut, alltså när man satsar, om du kniper bollen så har du faktiskt möjlighet att att bli en målskytt. För det är också en grej nu när jag kollar din statistik här. Du har ju inte gjort några mål och det är ju synd.
Ja, precis. Det hade varit fint att få en etta på det kontot.
Ja, exakt. Nej, men jag är ju så himla gammal. Så jag har ju faktiskt spelat innebandy på den tiden när man fick spela hem till målvakt. Mm.
Ja, precis. Man lobbade hem dem hela tiden.
Ja, och en av de som var coolast på det är ju Endres tränare Bruno Lundberg. Han spelade ju i Pixbo. Han var ju riktigt cool på det. Jag gissar också att Thomas Brottman var duktig på det. Ni får väl fråga han när ni har nästa samling.
Ja, jag får göra det.
Man kan dra lite historier om det. Men det var ju faktiskt också ett häftigt anfallsvapen. Det var ju, man kunde ju vända spelet väldigt snabbt på det. Vad tänker du? Skulle man kunna tillåta bakom egen kasse? Eller tycker du att det är bra som det är?
Jag tror att risken är att det blir väldigt svårt att gå upp och pressa på något vis. Jag tror att det blir mer passivt spel på något vis. Jag tror att alla regler till att främja lite mer speed i innebandy är bra. En sån som passivitetsregeln bakom mål tycker jag är bra. Även om den kanske används lite för lite. Alltså den döms för lite på. Så att man kanske ska se över den regeln också. Jag tycker att försöka få så mycket speed i idrotten som möjligt är bra. Och jag tror att just den regeln kanske med risk att det skulle bli att man bara står på egen plan halva och lobbar hem till målvakt så fort någon kommer nära. Så jag tror att just den regeln är väl, trots att jag målar, glad att den är borta.
Ja, bra, korrekt svar. Nej, men så är det nog. Men det är alltid kul att diskutera om.
Ja, alltså, absolut. Ja.
Jag tänker, ni spelar boxplay med Kalmarsund. Vad är viktigt för dig, alltså vad utespelarna ska göra jobbet, vad vill du, eller hur vill du att de ska jobba för att ni ska hålla tätt?
Det är, alltså det viktigaste tycker jag, det är att man har tydliga roller i boxplay, oavsett hur man spelar eller vad man kommer överens om, så är det viktigaste att man har kommit överens om någonting och så kan man lita på att man följer det. Så har man ett boxplay till exempel, då är man ju en man mindre och någonstans så kommer ju någon att vara fri. Så, och, ja, så som vi har sagt och som man är, ja, många andra lag också bestämmer, så är det ju att skotten ska få komma någonstans ifrån. Och då är det ju utespelarnas ansvar att försöka hålla bort så att de inte kommer någon annanstans. det är klart att det händer i alla fall. Att det inte går som man tänkt sig så. Och då är det ju som målvakt får man ju försöka vara där och rädda upp så att säga. Men just tillit och bestämma tydliga regler i boxplay är ju jätteviktigt. Så man vet vad man kan förvänta sig av varandra.
Ja, och en del av matchanalysen då inför matcher, det är ju att man är insatt i motståndarnas powerplay, eller?
Ja, ja men precis. Precis, så som när man möter ett lag, då vet man ju ofta vilka spelare som spelar i powerplay och vart de spelar någonstans och hur de gillar att ja, men, söka avslut till exempel. Så. Och då försöker man ju göra så gott man kan och att göra det svårt för motståndarna. Och ja, i samarbete med utespelarna så får man försöka täcka av ytorna som finns. Då. Så att, det är viktigt att man hjälps åt där det blir väldigt, väldigt mycket lättare att spela boxplay om man har bra hjälp från sina utespelare.
Mm. Innebandyvärlden är ju liten. Vilka fördelar kan du dra nu av att du är en etablerad landslagsmålvakt som ska spela VM nu när du kommer lära känna dina motståndare också i vardagen på ett annat sätt? Kan du dra några fördelar av att du lär dig dem ännu mer? Eller är det utespelarna som får fördelar att de lär sig hur du är?
Nej, men det är väl lite ge och ta det där kanske. Vi har ju mött varandra så mycket också. Så jag menar en sån som Linus Nordgren till exempel har vi mött i slutspel i 6 matcher i rad och vi har mött dem nu 3 gånger bara den här säsongen. Så. Och man känner ju varandra ganska väl och man gör ju mycket research inför varje match och på poängspelare till exempel. Och oftast så är det ju de som är med i landslag så man känner ju till varandra ganska väl. Sen är det klart att man på träningar och samlingar man kanske upptäcker till exempel en sån som Niklas Ramirez ser ju inte jag så mycket när vi möter dem med Kalmarsund. För han är sina största styrkor i defensiven. Så det är ju ingen back som gör 40 mål på en säsong. Så att en sån spelare ser ju inte jag så mycket av. Men sen när man spelar med dem i landslag så inser man ju att shit vad han är riktigt, riktigt bra i defensiven. Och det har man inte tänkt på fast vi har mött dem 7 matcher i slutspelet i Växjö liksom. Så att då ser man ju spelare i ett annat sken när man spelar med dem och förstår hur bra de verkligen är. Så att det blir ju ett slags uppvaknande och lära kännande så, men jag tror att just styrkor och svagheter det har man nog ofta kanske koll på sen tidigare.
Ja, det är klart. Jag hade en gammal hockeytränare, han sa ju till mig att ni målvakter är de som ser spelet mest och bäst. För han var ju alltid intresserad, även att man var en knattemålvakt i början där, av ens åsikter. För han visste att som målvakt så ser man verkligen på djupet massa saker.
Så är det. Så är det verkligen. Man får ju bra överblick där bak, så är det. Så är det verkligen.
Ja. Och du ser ju också då om det är någon som fuskar eller om någon verkligen gör det här grovjobbet, inte så glamoröst, men gör sin hemuppgift i 100%, eller hur?
Ja, men det gör man ju. På samma vis så syns det ju väldigt, väldigt bra när man själv inte gör sin uppgift. Det är den positionen man har. Man ser bra vad andra gör, men andra ser också väldigt bra vad man själv gör. Så.
Mm. Vad är utmaningen för en målvakt 60 minuter plus tillägg vad är utmaningen? Är det att hålla fokus i 60 minuter? Är det att dricka så att man alltså vad är utmaningen under en match förutom att rädda skott och...
Ja, men det gäller nog att vara duktig och påslagen när det behövs och sen slappna av och liksom ta det lugnt när det inte behövs. För det är svårt att vara påslagen i 60 minuter i sträck och göra det med kvalitet. Så det, på samma vis som utespelare byter ju och så pratar de lite grann på sidan och sitter och kollar på lite grann. Då behöver de inte vara så påslagna som de behöver vara på plan på samma sätt så behöver man de där andningspauserna som målvakt. Och slappna av och lugna ner andningen och koppla bort det lite grann.
Ja. Hur har det ändrats för dig? Ni har ju under den här tiden som du har spelat i Kalmarsund så har ni ju gått från nykomling till topplag. Det kan ju påverka också målvaktsrollen lite, eller?
Ja, alltså just målvaktsrollen i sig har jag ju, man har ju ett eget arbete i det, i hur man spelar och så vidare. Så. Men jag tänker som nykomling så hade vi ju ett annat spelsystem och spelarmaterial och förväntningar än vad vi har nu. Och som nykomling så har man ju allt att vinna. Spelar man i ett bottenlag eller som nykomling så varje räddning och varje match och varje poäng man tar med sig är ju en bonus egentligen. Så. Och som förväntat topplag så förväntas man ju också att ta poäng i varje match man går in i. Det spelar egentligen ingen roll om man möter Falun eller om man möter Gävle. Det är samma 3 poäng på banan. Så att på något vis som målvakt så, i och med att det är så mycket vinst och förlust på den positionen så krävs det att man är bra i varje match. Inte bara matcherna när det är något roligt lag på andra sidan.
Nej, men jag tänker lite, ni förväntas ju mer vara spelförande lag och ta kommandot i matcherna kontra att man parkerar en buss och man sitter och väntar in anstormningen.
Ja, men så är det verkligen. Jag pratade med Joakim Bandholz i Visby. Vi mötte dem i Svenska Cupen nu. Och jag berömde dem för det var ju väldigt jämnt. Vi vann ju på straffar där vi gick vidare. Och de gjorde ju jättebra. Så jag pratade lite med han efteråt och sa att i år det kommer ju gå hur bra som helst för er. Det ser ju jättebra ut. Ja, men du vet Kalle, sa han. Det är ju en helt annan sak att föra en match. Alltså parkera en buss och försvara så som de gjorde då. Det är ju en sak. Det kan ju vem som helst göra. Men att föra en match så som Visby kommer behöva göra i år. Det är någonting annat, sa han. Så att vi har ju gjort den resan också. Och vi är fortfarande inte, alltså vi är inte riktigt där än. Men vi är på väg någonstans.
VM.
Apropå Schweiz. Förra matcher.
Ja, precis, apropå förra matcher. Ja, vi byter det här ämne. Jag tänker det äventyret kommer bli ganska kul, eller?
Ja, det kommer bli jättekul. Det kommer bli. Det kommer bli jättehäftigt att få spela VM i Schweiz med mycket publik och allt sånt. Och det känns ju lite som en klyscha, men det är ju, där är det ju matcher som gäller någonting. Och det, om man spelar några slutspel så blir man ju, man får ju blodad tand. Så man vill ju bara spela sådana matcher. De matcherna är de som är roliga på riktigt. Och att spela seriematcher sen, det kan ju vara lite serielunk över det. Så att få bryta om ett VM så här, det känns ju, det ska bli jättekul.
De här största matcherna, det gäller ju både SM-finaler och VM-semifinaler och finaler. Det tenderar ju bli en, inte en ny idrott, men det brukar ju vara matcher extremt högt tempo och man är väldigt tolerant mot mycket som händer på plan. Det är ju lite fängelseregler kan man väl säga så.
Ja.
Och det blir ju väldigt intensivt spel. Hur tänker du kring det som målvakt?
Ja, men det är det bästa tycker jag. Det händer mycket och det är, man får vara en del av matcherna på ett annat sätt. Det är mycket känslor, det är mycket som står på spel och det är mycket press. Och, du vet, publiken de buar på en och kallar en det ena och det andra och alltså, det är då livet är som bäst tycker jag, när man är i det så att säga. Det är en stor skillnad tycker jag mot att spela en match med ett par hundra på läktaren och så. Så att nej, det är just det tempot och den pressen som blir, det är jättekul. Så.
Vem kommer spela de 2 sista matcherna i VM? Av målvakterna?
Ja, det återstår väl att se. Det är inte mitt beslut.
Är du sugen?
Ja, absolut. Så som slutspelet var förra året och med den det slut som det fick i Globen, det var ju brutalt på alla sätt och vis. Och menar, har man en chans att få göra det igen så pass kort inpå och göra det med ett bättre slut då, den chansen tror jag inte många hade sagt nej till.
Nej. Vad har du lärt dig av den SM-finalen som du spelade i våras?
Men mycket runt om liksom så. Alltså det blir, fokus är inte bara på innebandy. När man är på innebandyplan så är det ju precis samma sak som det alltid är. Det är en innebandymatch. Så. Alltså, man märker, eller jag märkte inte av i alla fall att det var i Globen eller att det var mycket folk. Eller så. Det påverkar ingenting. Men det är ju alla de här sakerna innan som inte är matchen som blir annorlunda med uppladdning och allt sånt. Så att på så vis har man ju fått med sig mycket, mycket bra erfarenheter.
Mm. Och VM är ju också innebandyspelarnas möjlighet att vara heltidsproffs i 10-12 dagar då från att man åker till flygplatsen tills man kommer hem. Ja. Det är väl också en liten omställning att man inte har något jobb att gå till eller utan att det är bara fokus
precis.
På laget.
Ja, precis. Ja, det blir ju inte, det är ju ingen semester i Syrien som man åker på direkt utan det blir ju någonting annat. Så att det ska bli häftigt.
Ja, det tenderar ju till att bli lite pingisturneringar och sånt under sånt här läger. Har de sagt att man ska ta med sig eget pingisrack eller?
Nej, men jag har ett här på jobbet faktiskt. Vi spelar en del pingis här, så att jag tror att blir det pingisturnering då är jag nog favorit faktiskt. Pingis är vass på.
Ja, det får återkomma och se om det blir någon pingisturnering där.
Ja, men vi kan hålla tummarna om inte annat.
Ja. Vet, Martin Östholm jobbade på Juno Hockey och jag körde pingis mot honom. Han spör skiten nu, men jag hade också lite inställning. Jag var där på något besök och jag hade inställning att jag är ganska hyfsad, men det var jag inte efter att ha spelat med honom.
Det spelas en del pingis där också, man.
Ja, det gjordes det. Så att, två målvakter, det är klart att då blir ju fokus på dig och Jon ganska självklart. Så, det är ju ni som är de som är sista utposten. Och, ja. Hur har ni hunnit snacka någonting, du och Jon?
Nej, vi möttes ju innan uttagningen var. Så att då visste vi inte om det. Så sen har vi haft lite möten och så i stora grupper, så att vi har inte pratat någonting på tumman hand heller. Men vi kommer ju att träffas på ett förläger i Båstad innan VM. Så att tid att prata kommer vi definitivt att ha.
Ja. Vad är det för likheter och vad är det för skillnader mellan er som målvakter, tänker du?
Alltså det finns ju många likheter och många skillnader, men både som målvakter och som personer. Så jag tror båda två som personer är ganska noggranna, både i sitt målvaktsspel men också på sidan av. Så. Vi är ganska lugna också i vår framtoning socialt. Men på plan så skiljer vi oss ju lite grann. Så jag är väl kanske lite mer rörlig och vad man ska säga. Och han sitter väl lite längre in och räddar väl mer skott på att sitta rätt placeringssäker. Så. Men många styrkor som jag har han också och vice versa.
Ja, jag gillar ju hans sak som han har utvecklat, det här när han fäller ner handen vid frilägen och så. Vad är det, någonting du har testat? Eller jobba med?
Ja, det är det ju absolut. Prova i situationer när man är nära. Så. Vi spelar ju sådana situationer lite annorlunda och olika. Så. Jag använder ju benen mer kanske i sidled när man är nära. Men i de fallen man slänger sig så är det ett jätteanvändbart sätt att rädda bollarna på. Jag såg att han lade ut någon bild på Instagram för någon dag sedan från någon straff mot AIK, och då är det ju väldigt tydligt hur han använder padden, eller vad man ska säga, för att rädda. Och det är ju effektivt.
Ja, det, just det här att man som innebandymålvakt inte har en klubba gör ju att det finns ju några svagheter fysiskt, eller vad man nu ska säga, när ni måste göra förflyttningar, och det är väl de man försöker hitta och täta till. Har du någon annan sån här sak som du jobbar med och tänker på?
I någon specifika situationer tänker du, eller?
Nej, men jag tänker om det är någon skottvinkels sak att man nu killgissar jag bara, men
ja,
att man vrider huvudet på något visst sätt eller täcker vid halsen, att man vet att när det är tajt nära första stolpen att man på något sätt är det några ytor som man lite behöver jobba med för att täcka av, eller kan man inte fokusera? Ja.
Men typ som i hockey till exempel, då sitter ju ofta målvakter mot en stolpe och lutar sig om den är på förlängda mållinjen och en liten bit uppåt så. Och i hockey, beroende på målvaktsstil, men de flesta har ganska lik stil där, då lutar man sig mot stolpen. Om stolpen är här, då lutar man sig mot, och så finns det alltid en lucka här uppe så. I innebandy så lutar man sig inte på samma sätt riktigt, utan man är lite mer flexibel så. Och jag tror många målvakter i högsta ligan jobbar nog ganska likt både mig och Jon, med att man har en död arm, kallar man det för. En arm som hänger egentligen längs med stolpen för att blocka och göra sig stor.
Ja, just det.
Så att jag tror att i mångt och mycket så är väl själva grundtänken för åtminstone målvakter på högre nivå är väl ganska likt varandra. Så. Sen har man väl olika stilar och olika sätt att nå fram till det. Men själva grundpositioneringen, ja, sättet att täppa till luckorna mellan mage och armbågar är väl ganska likt mellan oss, ja, målvakter.
Mm.
Men när jag får svara på din fråga, jag har inga specifika, unika sätt att täppa till några luckor på, utan det ser nog ganska likt ut som andra gör också.
Ja. Har du, nu kommer många frågor här, men har du experimenterat, alltså har du testat några saker som inte har funkat för dig? Jag vet, för x antal år sedan så var det ju flera målvakter på hög nivå som försökte träna upp att stå mer. Har du, vad står du i frågan? Nej, men vad
du är från Göteborg, va?
Ja, precis. Ja, har du provat något?
Ja, men jag experimenterar extremt mycket. Jag har ju inte haft någon målvaktstränare någonsin egentligen. Så att, det är klart man experimenterar sig fram, testar mycket. Jag har haft bra kontakt med målvaktstränare som först var i Malmö Redhawks i hockey, SHL. Och som sen blev i Brynäs och som nu är i Österrike. Och försökt hitta influenser och liksom bra saker som man kan ta med sig från hockeyn. Prova i innebandy och många saker är ju lika i hockey och innebandy. Man ska rädda en puck eller en boll som ska in innanför två stolpar och en ribba. Men tekniskt sett så skiljer det sig ganska mycket också. Så man provar ju mycket saker som de gör i hockeyn som fungerar bra. Och så provar man det innebandy och så märker man att det där funkar inte för vi har inte skridskor. Eller det funkar inte därför man är för liten i innebandy. Jag provat extremt mycket i olika förflyttningar till exempel så. Och försöker, jag är öppen till att prova nya grejer också och lära sig nytt. Jag tror att det är bra att ha en stor verktygslåda, så att händer det någonting på match då kan man plocka fram någon räddning som man har i sitt stora spektra istället för bara träna på det gamla hederliga som man redan kan.
Ja, för en massa år sedan så brukade handbollskompisar och spelare och egentligen överallt i hela Sverige häckla innebandyspelare för att man hade pannband. Samma sak var ju med målvaktsspelet då, att hockey spelare hånade lite, eller ganska många hånade sättet att rädda bollar i innebandyn, att man sitter på knäna, men ishockeyn har ju mer och mer gått att man nästan jobbar som en innebandymålvakt, eller hur?
Ja, så är det. Alltså det handlar ju bara om att täcka och alltså det blir en stor lucka efter backen om du står upp. Så därför går ju hockeymålvakter också ner och täpper till den ytan efter isen först. Jag tror inte att vägen framåt är att ställa sig upp som innebandymålvakt. Det tror jag inte.
Nej.
Vem vet? Kanske får äta upp det om 15 år.
Nej, exakt. Nej, men ibland är det trender i olika saker och ibland är det någon som lyckas med något och så följer alla det. Och så spelreglerna kan ju ändras såklart då. Så nu har du chansen att göra någonting unikt här och sen kommer alla kids göra som dig.
Det hade varit coolt i en VM-final och bara stå upp hela tiden. Och sen så ser man på gatorna och i innebandyhallarna att det är bara folk som står upp i mål.
Ja, nej, men det så är det. Man tar ju efter. Jag minns ju själv att man skulle göra precis samma grejer som de i elitserien då, som hette i hockey.
Ja, ja, ja.
Man stod och man lutade, stod och väntade. Man var kopior av sina idoler och så att,
ja, ja. Ja, men så är det. Och så har jag också varit. Vi har ju henne i Los Angeles Kings, en målvakt där, Jonathan Quick heter han. Han gör nog sitt sista år i år så, men han har ju varit en gigant i 12 års tid och han har influerat mig extremt mycket så. Han är ju en sån här som sitter mycket i split och gör mycket spektakulära räddningar och så. Och det har man själv försökt efter, så att man har ju varit där själv en gång i tiden och jag skulle nog säga att jag fortfarande är där och försöker hitta inspiration från andra.
Så om han helt plötsligt skulle vara på semester i Kalmar och ser en skylt att det är en innebandymatch och han går in i hallen, skulle han känna igen sig någonting om han såg dig då eller?
Ja, men det tror jag. Dels därför att min nya hjälm är som en liten tribut eller hyllning till honom. Den är likadan som hans är målad, men med lite kalma färger istället. Så dels det, men sen också i spelstilen så tror jag nog kanske att han skulle känna igen sig. Men skulle han vara här i hallen och liksom sitta så att jag skulle se honom, då skulle jag nog vara som en liten skolflicka. Väldigt starstruck och svårt att fokusera.
Ja. Vad, apropå hjälmar och målningar, har du en stor samling nu med lackerade hjälmar som har
du egen... Det börjar bli några stycken. Det börjar bli det. Det blir väl som ett litet troféskåp kanske när man är klar av dankan.
Ja. Är det viktigt att ha en specialdesignad?
Ja, jag tycker det. Jag tycker att alltså både i, jag tror man kan känna igen sig privat men också på plan, så att alltså känner man sig bekväm, och med bekväm menar jag att man känner sig fräsch och men så. Det är lättare att ha bra självförtroende. Så. Och ja, känner man sig snygg då får man bättre självförtroende. Och ja, det där hänger ihop det där. Så att specialdesignad hjälm, det, för mig är det jätteviktigt. Det är en del av liksom, paketeringen.
Ja. Vad, ingår det i kontraktet här eller får du punga ut med det själv? Eller har du lyckats förklara för klubbledningen att det är självklarhet att...
Ja, första året då så lyckades jag förklara, men jag vet inte om de har slagit döva öra till i år eller vad det är, men de, i år så vägrar de bidra. Så i år fick man hitta lite kreativa lösningar för att fixa det där, men till slut så löste det sig.
Ja. En praktisk fråga, hur fungerar det nu när du spelar i landslaget här med hjälm och utrustning?
Mm. Det är en jättebra fråga. Och det är också en sån här, nu är vi på en till grej som jag har åsikter om. Kanske man inte får ha åsikter om, men det har jag i alla fall. I innebandy, när du är i landslaget, så har ju landslaget ett kontrakt med en leverantör. Och då har de i det här fallet Junovok. Och för mig är det bra, för jag spelar ju med Junovok själv också. Så jag är nöjd med det. Så. Men kravställningen där på utespelare är ju obefintlig egentligen. Så Kim till exempel som har avtal med Salming och som spelar med Salming skor och klubba. Han får ju spela med Salming skor och klubba. Men samma sak för Kevin Haglund till exempel. Också avtal med Salming och han kommer med Salming skor och klubba. Sen har landslaget en materialleverantör för kläder. Så alltså inte material i form av klubbor eller så, utan bara för själva kläderna, och det är Puma. Så de får ju matchtröjor och matchshorts och så i Puma. Men sen har de ju materialleverantören i Juno, och det ställer ju krav på att jag måste spela med Juno. Så även om jag hade haft Salming så som Kim har, så hade jag inte fått spela med Salming i landslaget. Bara för att jag är målvakt och syns mycket. Och det är en väldigt märklig kombo det där, måste jag säga. Att man, ja, ta hockey som ett exempel igen då. Mycket hockey nu, men det blev så. Du hade ju aldrig kunnat sagt åt Henrik Lundqvist då, att komma från Rangers och du måste spela med Bauer till exempel. Om han spelar med ett annat märke. Han hade ju aldrig gjort det. Det finns inte på världskartan. Så att just den är ju väldigt, väldigt märklig. Jag kan förstå Klintsten för några år sedan när han var med och vägrade spela med några andra byxor än hans egna. Alltså jag kan verkligen förstå det. För det är ett märkligt sätt att skriva avtal på, tycker jag. Att tvinga två spelare att spela med ett material men resten är fria. Bara för att man syns väldigt, väldigt mycket.
Exakt. Och det är ju... Det är en utmaning, för att ofta så har man inte tänkt hela vägen där kanske vad det faktiskt innebär, utan det förväntas att ni målvakter är lite checka och tar på er det som står i avtalet.
Ja, och det är ju väldigt, det är, som du säger, jag tror inte man har tänkt hela vägen där, för det är ju någonstans när man kommer till ett landslag så vill man ju, prestera sitt allra bästa. Och man ska ju göra det för sin egna skull och man ska göra det för landets skull också. Så man har ju blågul på sig, så man ska ju verkligen göra det rättvisa. Och är det så att man faktiskt trivs bäst i någonting annat än det som är avtalat, så är det tufft. Nu är både jag och Jon har ju Juno och i våra klubblag. Så både jag och Jon är nog väldigt nöjda med att det är just Juno och som är sponsorer för landslaget. Men hade det varit så att man hade haft någonting annat, då hade det varit super tufft att försöka vänja sig på den veckan som man har i Båsta innan VM.
Exakt. Men kommer du spela med din Kammarsundhjälm då? Eller har du...
Nej, jag har en annan hjälm faktiskt som ska försöka bli klar här nu inför VM, som inte står Kalmarsund på. Jag tycker att det är väl snyggare om det står Sverige på den. Så att då tar jag en ny hjälm och sen får man den lackerad, eller i det här fallet så blir det printad. Typ som man kan göra på bilar, man kan stripa dem.
Okay.
Så det blir en stripad med Sverige loggor och sen så tar jag den inredningen, alltså det skydd som finns inuti hjälmen, på min hjälm, och så sätter jag in den i nya. Så att den, för mig blir det absolut ingen skillnad när man sätter på sig den. Men utifrån så ser den annorlunda ut.
Ja. Du kör du med en hjälm per säsong, eller hur jobbar du?
Jag har faktiskt haft den hjälm som jag hade innan, den jag har nu då. Den har jag haft i 4 år. De håller länge, hjälmar. Och bra hjälmar håller väldigt, väldigt länge, men de har också ett bäst före datum, så då ska man byta ut dem där, för då kan inte den som har levererat hjälmen längre garantera att den håller det skick som den ska göra, och det är ju jätteviktigt, hjärnskakningar till exempel. Så men 4 år har jag haft min tidigare. Så
ja, jag känner ju att det här samtalet bara blir bättre och bättre här. Nu kommer ju nästa fråga här som jag inte tänker att jättemånga går sömnlösa och tänker på dagarna ända, men som utespelare så, ja, så har man ju på lägre nivå har man en, eller man har 2 klubbor eller 3 klubbor, och alla spelare kanske på elitnivå har 5 klubbor redo ungefär Så, men hur är det med dig som målvakt? Har du bara en hjälm och, eller har du en reservhjälm med dig någonstans?
Nej, jag har aldrig med mig en reservhjälm på typ bortamatcher. Så, utan då har jag en hjälm med mig. Men hemma här i Kalmar, då har jag ju dels tidigare hjälmar som jag spelar med, men också några reservhjälmar. Så skulle det vara så att någon går sönder eller man behöver ta någon skruv eller ja, det är någonting som lossnar på hjälmen, då finns det att ta av i alla fall, som tur är. Så att ja, på bortamatcher så är det lite skralt med reservprylar. Så är det. Men hemmamatcher finns det att ta av.
Alltså nu bara älskar jag det här avsnittet. Alltså här finns det ju möjlighet att, menar, får man 2 sekunder möjlighet att knycka en målvaktshjälm här, så hör jag att det kan bli kaos. Att det kan bli kaos.
Ja, vi hade mot Dalen borta, var det förra året? Jag tror att det var förra året, det kan ha varit 2 år sedan, men då flög vi till matchen och när vi kom fram så kom alla väskor förutom min. Så då fick jag låna av Måns ett par skor och fick låna ett par byxor av honom och från någon rigmålvakt fick jag en magplatta och det var ju ett axplock av grejer som, ja, det såg ut som att jag spelade Division 4, så, för det var ju ingenting som var symmetriskt och passade eller som det skulle. Måns har väl typ 46 eller 47 på fötterna och jag 43, så att det var en stor skillnad att spela i sånt som man inte är van med och som man aldrig tränar i. Och Thomas Krona, hans hjälm fick jag låna, så att det såg lite roligt ut det där.
Ja. Hur gick det förra i matchen då?
Vi vann. Jag tror att det blev typ 9-3 eller 9-4 eller något sånt där. Så att det gick ju bra. Men det var väl också en sån här grej att det här får inte förstöra. Det här kommer inte att förstöra. Så att man var lite extra på tårna.
Ja, nej, men nu skämtar vi lite här. Men de flesta sakerna går att tejpa och skruva fast.
Ja.
Så.
Ja, ja. Ja, men så är det. Hjälmar är super, super viktiga och så. Men just eftersom att de kostar ganska mycket och det är ju liksom ihopskruvat och monterat och gediget gjort, så de går inte sönder så ofta. Och är det någonting som lossnar så kan man för det mesta skruva tillbaka.
Mm. Hur ser dina händer ut efter en massa år i verksamheten?
Jag har några brutna och stukade fingrar, speciellt på den här handen. Det kanske inte syns, men de är lite snea. Ja. Inte så vackra så, men så att, ja, här syns det bättre.
Ja, just det. Ja.
Så att, ja, jag har fått urled, bruten. Så att, ja, de är inte så fina. Jag har fingrar som man inte kan få ut rakt riktigt. Så, men jag tänker att det är ett kvitto på ett bra jobb. Ja. Man släpper inte returer som man inte är där på i alla fall.
Nej, jag vet. Jag hade en målvakt som han tyckte det var lite jobbigt när det blev hemrusning på en högerback. Och han rusar ju hem och han stannar ju då på sin lagkamrats finger, då, målvakten. Då, och han skrek i hela hallen. Vad är det som brukar hända? Ibland så trampar ju spelare på fingrarna och...
Ja, men man får väl slag och folk trampar och sådär lite, ja, varje match och varje träning och sådär, men ja, vad ska man säga, ju äldre man blir och ju mer man har spelat målvakt, alltså när man var liten tyckte man att det gjorde ont, men nu känns det ju inte längre så faktiskt. Det är väl, man får någon blånagel eller sådär, men det gör inte så ont att få slag på fingrarna faktiskt, man vänjer sig. Mer än så är det inte, jag har aldrig riktigt förstått. Ja, själva grejen med att man ska, när man får ett slag på fingrarna så ser det ut att göra jätteont, för så ont gör det faktiskt inte, utan det, ja, jag tror att det är någon bild av det att det ska ju ont att få slag på fingrarna, men det gör inte så ont efter ett tag, man vänjer sig.
Ja, du har alltid stått med handskar eller?
Nej, jag började med det för några år sedan. Jag stod med amerikanska fotbollshandskar och jag gör det egentligen för att det är så bra grepp i dem. Alltså det är super, super bra grepp i dem. Så att det blir lite lättare med returer och greppa bollar överlag. Så.
Mm.
Så därför står jag med dem. Och innan stod jag utan handskar. Jag tycker att det hade det inte varit för att det var så bra grepp i amerikanska fotbollshandskar, så hade jag stått utan alla dagar i veckan. Jag tycker att det är större frihet för händerna. Så. Men ja, greppet överväger faktiskt.
Ja, det är så.
Och ja, absolut.
Är det greppet du enbart pratar om, att rädda bollar och hantera bollarna, eller är det också att förflytta dig också? Är det en faktor eller?
Ja, det är faktiskt en stor faktor. Det har du rätt i. Det finns lite grepp på fingrarna också och så. Och det underlättar mycket när man förflyttar sig, speciellt om det går lite snabbt så. Så att man får lite extra hjälp av just greppet i händerna så. Så att just handskar hade jag väl kanske spelat utan om det inte vore för greppet. Men greppet gör att det hjälper en ganska mycket i förflyttningar, som du säger också.
Jag tänker att vi är i avslutningen här av samtalet här. Jag tycker det har gått förbaskat bra här. Det har varit skittrevligt.
Det har gått snabbt.
Ja, det har du gjort, verkligen. Ja. Vilka skjuter bäst i SSL om du inte pratar ditt egna lag?
Svårt att säga så. Emil Johansson skjuter ju väldigt bra, just därför att han skjuter ju ofta, han ser ju ofta vart han vill skjuta och skjuter också där. Så att Emil Johansson är jättebra skytt, skulle jag säga. Sen har man ju andra som skjuter bra, men som Östholm till exempel skjuter hårt och så. Men jag skulle säga att de som är lurigast, det är ju de som kollar upp innan de skjuter, eller som kanske inte kollar upp men som har stenkoll på vart det finns luckor och som också lägger dem där. Det är stor skillnad på att möta spelare som man ser borra ner huvudet och som skjuter hårt men som alltid siktar på kryssen. Typ. Så. Alltså, för mig är inte det att skjuta bra. Så. Utan skjuter man bra, då skjuter man ju så att det blir mål. Och störst chans att göra mål har man om man skjuter där ledigt någonstans. Så då får man säga Emil Johansson då, kanske.
Ja. Men är det inte så att alla spelare siktar på krysset?
Ja, man kan tro det. Ibland när man kollar både på träning och på match, då kan man tro att alla bara siktar på krysset. Men det är skillnad på riktiga målskyttar. Alltså de som skjuter väldigt, väldigt bra, de siktar inte alls på krysset. Utan de siktar, det finns en lucka. Ja. Sen har man som Mackan Johansson i vårt lag, han säger att krysset är alltid ledigt. Så att, ja, jag vet inte.
Ja. Nej, och sen är det väl lite skillnad på uppvärmningen också. Det är ändå gött att hänga upp den i krysset på uppvärmningen, kanske.
Ja, men så är det. Så är det. Nej, men att skjuta i kryss är inte alltid det bästa.
Nej, det är, hitta den här ytan ovanför era ben är ju gött. Men det krävs
ju. Ja, det är lång väg ner. Ja. Så är det.
Ja, nej, men precis. Vad vet du vem du kommer dela rum under VM?
Nej, vi vet i Båstad. För då kom Kim fram till mig på träningen och så sa han att du och jag ska dela rum. Så att ja, Kim ska jag väl dela rum med i Båstad i alla fall. Tydligen. Så att det blir väl blir kul. Han brukar vilja sova till någon film. Så. Ja. Han har sett alla filmer också. Så att det spelar ingen roll vad som kommer på. Han sitter och citerar det mesta i filmerna.
Ja. Då är han ju stjärna då och varit med tidigare och spelat flera VM. Då kommer han få välja vilken sida han kommer... Ja, väljer han säng först också? Eller?
Han har ju ålderskortet också. Hade jag varit äldre än honom så hade jag nog fått välja. Så, och, så att det brukar vara så. Man går på ålder och sen på matcher. Och så. Så att Kim får nog välja första. Han har några år på mig.
Ja, men jag tänker både i Kalmarsund och i landslag så finns det väl också en målvaktskort att ta, eller? Finns det
ja, jag säger det att bara så att du vet, över den här sängen så kommer jag hänga mina målvaktsgrejer. Så att du vet, du får ta den om du vill, men...
det är väl en utmaning här med era kläder, tänker jag, eller? Som luktar och så.
Jo, men det är det. Att säga vad man vill, det är ju inte jättekul att hänga upp målarsgrejerna på hotellrummet så. på ja, när vi åker med Kalmarsund, vi har nästan inga övernattningar alls. Jag tror inte vi har någon i år. Förra året hade vi en bara. Så att vi åker buss och vi åker ofta direkt till matcherna och direkt hem från matcherna. Så att med klubblaget så är vi ändå förskonade för det mesta. Så.
Ja. Ja, nej, det blir inte så mycket övernattningar. För jag försökte vara lite skämtsam när jag pratade med Kim efter matchen här mot Pixbo. Ni hade spelat en lördag i Göteborg och det var mycket som hände på stan. Och jag frågade vad väljer ni? Konsert, hockeymatch? Ja, det fanns massa saker. Men nej, vi ska åka buss hem.
Ja. Ja, det är raka vägen dit och raka vägen hem. Så är det.
Så är det, ja. Skitkul att prata med dig och lycka till med VM.
Ja, men detsamma, Magnus. Tack så jättemycket.
Ja, hur tyckte du att det gick förresten innan vi... Gick det bra det här, eller?
Ja, men det tycker jag. Så får man väl se vad resultatet blir. Det kanske blir motorsågen från mamma och pappa och sambon där. Då får man väl göra det bättre nästa gång.
Ja, men grymt. Ja, men tack så mycket.
Ja, tack själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.